Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Radio Play.
Anna.
Hej och välkomna till Mord mot mord. Ja. Det är Karin Londré och Anna Sandell som är här.
Anna, nej, det var min inledning på den här podden. Anna.
Jag förstod det, okay. Men jag tog den.
Du ville bli lite mer official.
Yes.
Det jag tänkte säga var så här. Anna, när vi släpper avsnittet så är det 2 dagar kvar.
Mm.
Tills vi goes on tour.
Verkligen.
Vi go on tour.
Ja.
Ja. Tills dess lovar jag att jag ska plugga mina engelska glosor.
Precis, jag hoppas det.
För att jag vill ju vara i toppform för din skull, även för andras skull. Mm. Vet du vad, också i 2 dagar.
Men ska du prata engelska eller?
Jag kommer göra mitt på engelska. For the international guests.
Just det.
Alla bara, nej tack. Gud, nu det visar att jag tror att de pratar engelska i Norrköping.
Ja, men gör de inte det eller?
Vänta, spanska?
Ja, kanske det är det.
Jo, vet du vad jag också kommer att tänka på?
Nej.
Som är att när vi släpper här så är det också 2 dagar kvar tills man får lön.
Ja, väldigt nice.
Vilket innebär delvis att man får lön, vilket alltid är nice. Men också att man kan...
köpa merch.
Och köpa en biljett.
Ja,
om man inte har gjort det så finns det fortfarande tid. Det finns lite biljett kvar i Norrköping.
Mm.
Det finns lite biljett kvar i Malmö. Och det finns, alltså när jag kollade, en biljett.
I Kalmar.
Men
alltså, om man kan ju verkligen gå själv, så tänker jag. Att,
ja, för det finns ju lite organisation för det.
Exakt,
så att man kan gå
det är
med
ju
någon
flera
annan.
Andra som går själva också. Så att, gör något du inte brukar göra. Gå själv på en livepod.
Gud, hade du gjort det?
Nej.
Men
jag men
vi
är ju social
med.
Fobi typ. Alltså,
exakt.
Så att,
nej, men vi hade ju aldrig, jag är ju needy as fuck och du har social fobi.
Mm.
Så att kom och häng med
det
oss.
Blir härligt.
Jag har ändå haft en härlig tid med de fallen jag har skrivit redan.
Ja, men så kul.
Det känns jättekul. Eller det är så roligt att bara typ tänka att man bara, de här grejerna kommer man sitta och säga
högt. Det tycker jag är jätteläskigt. Framför folk på riktigt.
Ja, exakt. Att det inte bara kommer vara du.
Nej.
Här i hemmets trygga vrå. I vårt hems trygga vrå.
Men jag försöker att inte tänka på det. För jag tycker att det ska bli jättejobbigt.
Alltså det kommer ju vara skitläskigt. Men jag är... Ja, jag är peppad.
Nej, det ska bli väldigt kul. Men också otroligt obehagligt.
Obehagligt är verkligen ett bra ord för det. Ja, nej, jag vet. Alltså, jag vet. Det här är ju ingenting... Du och jag är inga scen... personer.
Nej.
Inte än.
Nej, det är vi ju inte.
Det är inte som när jag sa till min mamma att jag var nervös och hon svarade. Men vadå, du spelar ju den där trollsländan i den där musikalen i 4:an.
Man bara, det hänger ju kvar, precis sådana grejer.
Verkligen.
Jag var ju en sjuk teaterapa fram tills jag insåg att saker och ting kan vara pinsamt.
Berätta.
Och då backade jag bara in i mitt skal.
Vad spelade du? Men du gick i sån teatergrupp, va?
Mm.
Men spelar du också, har du några liksom såna roller som du minns?
Alltså jag var ju så liten då så att jag inte riktigt minns, men jag var bibliotekarie i en pjäs om böcker.
Bra.
Så de andra
det måste
barnen
vara en
var
en viktig roll.
Det var en viktig roll.
Ja.
Det var typ en huvudroll.
Mm.
De andra barnen var liksom böcker.
Men och den jag vill vara tydlig med att den här trollslandan jag spelade låter kanske konstigt, men det var också en huvudroll.
Mm.
Jag var en rappande trollslanda.
Mm. Häftigt.
It was white as fuck.
Ja, det låter som det verkligen.
Det var en väldig sedlärande historia om FNs barnkonvention.
Mm-hmm.
Och 2 trollsländer som åkte runt till olika delar i världen och såg tillfällen när det inte följdes.
Mm-hmm.
Och sen var man tvungen att trolla så det skulle, ja, du förstår.
Jag fattar.
Så man skulle få gå i skolan och äta mat och sånt.
Bra.
Väldigt viktigt.
Mm.
Mm. Sen så spelade jag ju också en av aporna i Djungelboken en gång.
Okej.
I 7:an.
Mm. Ja, men det låter ju som att du delade den rollen med ganska många andra.
Ja, vi var 3.
Ah, okej. Okay.
Så att jag har mest, det jag säger är att jag kommer att vara tvungen att spela ett djur under hela våra livepoddar. Vi får se lite grann vilket djur det blir, men något djur kommer det vara.
Spännande.
Ja, du har gjort en otrolig mysig så höst-setup till oss idag. Det är tända ljus. Och
det har blivit så mörkt.
Det var också väldigt gulligt för att du har lagt fram 3 stycken godisar var till oss. Det var gulligt.
Det finns fler.
Ja, men det var väldigt
Men jag brukar vilja äta tre.
Men det var också väldigt gulligt för att du ordnar ju alltid fika eller snacks eller någonting när jag kommer hit. Så det var det kändes som att du var lite orolig när du skrev. Jag har inte ordnat något tills du kommer.
Men det är ju för att det är så konstigt tid. För att egentligen så är det ju middagstid nu.
Ja.
Men
söndag kväll.
Mm. Jag ska äta falukorv sen efteråt.
Oj, fan, gott. Mm. Jättegott. Mm. Med vad?
Den pasta makaroner.
Mm.
Och ketchup.
Och ketchup. Fan vad gott.
Det ska bli gott faktiskt.
Det ska bli gott. Hur mår du?
Men jag mår bra. Jag var på bröllop igår. Så jag är lite trött.
Var det skoj?
Det var väldigt skoj. Det var väldigt fint.
Grattu. Det här är min nya kontrollfråga som jag ställer efter varje gång du har varit på
bröllop. Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
Inget gråt idag.
Inget gråt.
Nej.
Men det var väldigt rörande. Det var min bästa kompis Isabels lilla syster som gifte sig.
Det måste ändå ha varit mysigt för att det var hur mycket många år yngre?
Hon är 2 år yngre.
Ah, så att du ändå...
Vi är kompisar liksom. Så. Hon är en egen, alltså,
hon är en egen person.
Vän också. Men det som var anledningen till att jag sa att det var väldigt gulligt för att Isse då och Ninni som gifte sig, de gick in tillsammans i kyrkan. Det var väldigt gulligt.
Fint.
Mm. Så det var där. Jo, precis. Då var jag nära till tårar.
När de gjorde så, ja.
Det var väldigt gulligt. Det. Och de var så himla... Alltså, hon var alltså, så otroligt... snygg och cool som brud.
Va? Berätta.
Men först var hon jättesnygg i kyrkan liksom, hade så här brudklänning och var väldigt, hon hade liksom lite röda läppar och så låg knut och så jättefin klänning. Och sen så efter varmrätten så bytte hon om till typ en byxdräkt som var as cool. Som var liksom, jag kan inte förklara, hon var så jävla cool.
Jag är så ledsen för att jag aldrig kan ha en byxdress.
Jag tror verkligen du kan ha det, det bara gäller att hitta rätt passform.
Men jag tror inte den finns, den passformen. Eller så krävs den att jag typ syr upp den.
Mm.
Och där är jag inte än.
Mm. Nej.
Men för att det är ju asfint.
Det är jättefint.
Det är verkligen asfint.
Mm. Så det var jätte.
Vad ska du ha på dig när du gifter dig?
Alltså jag tänker att jag skulle vilja ha något enkelt. Liksom något väldigt enkelt.
Mm.
Alltså en klänning vill jag ju ha. Men... är något som inte är så mycket spets och sådär.
Nej. Jag har väldigt svårt att se mig själv i...
Jag med. Något. En tjej som jag känner gifte sig... Eller känner... Kanske en stretch. Jag berättar om henne.
Lyssnar hon? För annars så kommer vi se att du känner henne.
Annars känner henne.
Om så pinsamt när man blir bastad på det. Jag och min bästis, vi är mamma.
Ja, men hon gifte sig bara en vit, så här, skitsnygg sidenkjol, så här lång.
Ja.
Och sen så hade hon en vit stickad kashmirtröja till. För det var så vinterbröllop.
Ah.
Det var ascoolt.
Men jag är också väldigt glad för din skull att du nu... För du har gått på bröllop varje helg så länge jag har känt dig, känns det som.
Ja.
Och nu kommer du få lite bröllopsledigt.
Ja, fram till april. Om jag det inte är någon som dyker upp här mellan. Men det tänker jag att det gör det nog inte. Jag vet inte, jag känner nog inget att man får låta sig.
Har man bokat? Eller jag tänker man bokar väl väldigt långt i förväg. Så att man borde ju veta.
Jag tänker det också.
Ja, ja. Ja. Mm. Ja, nej men verkligen. Okej.
Okay. Mm.
Själv grät jag på pendeln från Uppsala.
Mm. Okay.
Jag har så nära till mina känslor. Du vet
verkligen.
Ju det. Jag lyssnade på den här podden. Terrible thanks for asking. Alltså igen.
Som det är det enda vi pratar om utanför det här poddrummet.
Och att jag
och i podden.
Och i podden. Och det enda jag gör är att jag gråter. Att jag, alltså... Jag känner mig att så jävla, jag vet inte, tönt bara.
Jag lyssnade på ett poddavsnitt av Case File idag, det senaste.
Mm.
Som handlade om exorcism.
Oh.
På, alltså 93.
Oh, för sent.
Riktigt
för sent.
Obehaglig historia. Alltså riktigt, riktigt obehaglig historia.
Ska jag göra så att jag inte lyssnar på det och sen kan du göra det i podden?
Jag vet inte, kanske.
Eller är det för läskigt?
Det var väldigt obehagligt.
För det tänker jag, det kan vi göra en deal om det är, du lyssnar,
ja, precis.
Jag ligger lite efter på Casefall nu. Så om det är något av dem du vill göra så kan du bara plocka
väldigt
det.
Väldigt mycket spännande på senaste
Casefall.
Alltså, du har riktigt sagt sjuka historier. Alltså. Men jag tycker det känns tråkigt att göra. Man gör ju ofta saker som har gjorts i någon annan podd.
Ja.
Det kan vi inte sticka under stol med.
Men det känns som att det är så många som lyssnar på Casefall.
Ja, och det känns tråkigt när det är så sjukt nytt. Alltså om det är ett, ett 100 år gammalt avsnitt av Casefall. Eller du vet, avsnitt 1.
Exactly.
Då känns det som att det är lite skillnad än om det är sådär förra veckan.
Ja, sant.
Men,
så vi googlar vidare i livet.
Ja, du kan lyssna på det.
Men det jag verkligen vill veta, alltså det jag verkligen skulle vilja ha, är Casefalls redaktion.
Ja, alltså.
De behöver inte skriva mina manus, de kan bara googla åt mig.
Ja.
De googlar så bra.
De är så bra.
De kanske typ inte ens googlar, de kanske går till ett bibliotek.
Kanske.
Wow.
Alltså hade vi jobbat med det här på heltid? Vi
måste verkligen börja göra det. Gå till bibliotek och jobba med det här på heltid.
Väldigt gulligt igår, så apropå bibliotek så facetimade jag med min syster och min systerson, de bor ju i Singapore. Och då skulle de åka till en bokaffär för att Axel då, min systerson, vill åka till ett library. Och då, det finns typ, Clara bara, jag vet inte var jag hittar ett library i. Då har de pratat om det på hans förskola. Så då ville han åka till ett library och köpa böcker. Gulligt.
Det var gulligt. Han är lite missförstått.
Han är inte riktigt, han är inte supersmart än.
Jag tror det kommer.
Det kommer.
Han brås på dig. Han gillar bibliotek. Du ställer bibliotekarie. Och han är supersmart.
Full circle.
Full fucking circle. Mm. Nu poddar vi.
Ja. Jag är så sjukt varm. Jag måste byta tröja.
Ja, gör det.
För att jag insåg att jag bara hade...
Du får podda i BH. Jag bara säger det.
Typ, jag vill det.
Ja, du får det.
Kanske kan sätta på.
Nej, det här är perfekt. Det var också en ganska avslöjande VH.
Det var väldigt avslöjande. Jag kan sätta på mig något.
Alltså du behöver inte för min skull. Jag har väl sett ett par nakna kvinnobröst tidigare i mitt liv.
Okej, det har så sjukt höga tack.
Jag tycker du har en otrolig stil.
Tack.
Vänta, det är ju det här du ska ha på bröllopet.
Just det.
Du ska ha spets. Klipp inget av det där.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Molly, namnet till min hund Molly, föddes den 3 januari 1981. Hon växte upp i Petaluma i Sonoma i Kalifornien.
Är inte det därifrån Karen Kilgariff?
Hon har gjort den här
okay.
i avsnitt 24 tror jag.
Ah, riktigt tidigt.
Speaking of det vi pratade om tidigare.
Ja.
Och det är bara någon sån här, det är typ hennes hometown.
Ja, men för de gör, det var ju lite annat upplägg i början med. Så sa vi att det vi pratade om var My Favorite Murder för de som inte...
Ja, just det. Avsnitt 4, My Favorite Murder.
Yeah.
Alltså jag känner mig så dum i min outfit.
Men nu har du också dragit upp tightsen så att de sitter hela vägen upp i BH:n.
Okej, jag fortsätter. Okay,
alltså power through. Jag tänker inte på det.
Bra, okej. Du tittar, du ser bara mitt ansikte.
Ah, gud, ja. Jag ser bara din personlighet.
Bra. Hennes föräldrar Eva och Mark skilde sig när Polly var ganska liten.
Mm.
Och hon bodde under sin uppväxt tillsammans med sin mamma, som kanske heter Eve nu när jag tänker på det. Vet inte. Och sin lilla syster Annie.
Mm.
Men hon träffade sin pappa regelbundet ändå. Hon växte upp och blev en sån här så som du var när du var trollslända. Hon älskade att sjunga och uppträda i skolans
uppsätt. But did she rap though?
Kanske. Nej, men hon var ofta med liksom i så här skolshower och sånt där. Och hon såg också ut att passa perfekt i typ High School Musical i någon sån roll liksom. Hon var
lite så glee.
Förra veckan så hade jag ju paus i det här hemska fall mot barn.
Är du tillbaka?
Alltså det var ju ett mord förra veckan också, men det var lite annorlunda. Men nu, ja, tyvärr handlar det här igen om en ung flicka.
Ja, yeah, okej. Okay. Det kommer mitt också göra, så att det här kommer bli fruktansvärt.
Okej. Okay. Så den 1 oktober 1993, när Polly är då 12 år gammal, så bjöd hon in sina två bästa kompisar hem till sig för att de skulle sova över. Och allting var liksom typ som det brukar vara en sån kväll. Tjejerna kom dit, de typ lekte åt middag och du vet så här, de gjorde så mycket de lekte och gjorde så här, stojade och gjorde liv, och antagligen så fick typ lilla systern inte vara med, för det fick man aldrig vara som lilla syster och så här. Och när klockan liksom när det blir lite senare på kvällen så lider mamman lider typ av migrän.
Mm.
Så hon är så här, kan ni vara lite tysta för jag måste gå och lägga mig, men ni kan liksom fortsätta leka, men typ jag tar en tablett och går och lägger mig.
Mm.
Så enligt då utsago så har hon då tagit någonting som ska hjälpa henne att sova liksom. Eller typ någon migräntablett, eller jag vet inte hur det funkar så här. Men så går det då från att vara en så här helt vanlig kväll när de bara leker i Kinas rum eller i Pollys rum till att bara bli en sån jävla skräckfilm. För in genom bakdörren i huset och in i Pollys rum så kliver det in plötsligt en man. En sån skäggig man. Och i handen så har han en kniv. Så han hotar tjejerna så här, bara, om ni skriker nu så dödar jag er typ. Och så på något sätt så lyckas han binda dem allihopa. Alltså de är väl helt terrified liksom. Och så sätter han typ tejp eller munkavle eller någonting på dem över munnen. Och sen så drar han varsitt örngott på huvudet på kompisarna så att de inte ska se någonting. Och så säger han så här, räkna till 1000 och sen får ni titta. Med sig så tar han då Polly och försvinner ut ur huset. Och när kompisarna då är säkra på att han har dragit typ, så krånglar de sig ur sig liksom deras, att de, det de har blivit bundna med. Och sen så rusar de ju såklart in till Pollys mamma helt panikslagna och berättar vad som har hänt. Och hon får ju panik. Och bara i deras hem, när hon har varit hemma, legat och sovit.
Fy fan.
Nej, alltså det är så jävla overkligt. Så hon ringer ju då till polisen direkt liksom. Och Pollys kompisar ska ha liksom vittnat om att de trodde att det var ett skämt först. Alltså,
för typ att det var något de hade arrangerat. Alltså så som man kan typ, att man kan ha en spökis. Alltså liksom,
exakt.
Att man har den typen av läskigt inslag på en sleepover typ.
Exakt. Så de tror ju typ inte att det är sant, för att det kan ju typ inte hända någonting sånt läskigt. Men det är ju tyvärr sant. Och det dröjde 2 månader innan Pollys familj skulle få reda på vad som har hänt henne och innan man då kunde återfinna henne. Men då var hon ju tyvärr inte vid liv. Så jag ska berätta vad som har hänt efter att den här mannen har tagit med sig Polly. Den här mannen som har brutit sig in i familjens hem är en man vid namn Richard Allen Davis. Han har redan, alltså typ som tonåring, börjat hamna i trubbel. Han ska tydligen ha beskrivit för en terapeut eller typ en psykolog att, att, så här, att stjäla saker, det får honom liksom att så här, slappna av. Liksom.
Okay. En annan gillar ju massage.
Eller kli på ryggen.
Gud, du var en enklare människa. För en gång skulle var du en enklare människa än vad jag är.
Men han höll på liksom med så jävla mycket skit. Så jag, alltså, på hans Wikipedia-sida så finns det så en lista av alla domar och allting som han har gjort. Och jag typ bara säger, jag orkar typ inte läsa. För det är för mycket text och för mycket liksom, skit.
Alltså man vet om att det är mycket skit när Wikipedia så listar det.
Alltså verkligen.
Yeah.
Så han har då haft så här sjukt mycket kontakt med rättsväsendet. Och under 70-talet så är han involverad i vad jag tror är 2, men i alla fall minst en, kidnappningar. Som han då blir dömd för och får fängelse för. Så han sitter inne för 2 kidnappningar.
Vet du om det var det också mot barn? Eller var det...
Ja, eller nej. Inte, det är varierande ålder på de 2.
Okay. Mm.
Men de är unga liksom. Men inte 12. Och han har ju så här våldtagit. Alltså han har verkligen liksom
allt.
Gjort allt. Utan att mörda någon, tror jag. Innan då.
Ja.
Så att han har suttit inne, men uppenbarligen så har han ju inte suttit inne tillräckligt nog, eller han har liksom inte...
De har inte haft koll på honom.
De har inte haft koll på honom efter att han har kommit ut. Och han har ju inte, men det vet man ju att fängelset kanske inte rehabiliterar på det sättet, men han har liksom bara, så fort han kommer ut så bara fortsätter han göra liksom grejer. Så att den kvällen då så har han först bundit Pollys kompisar och sen så tar han med sig Polly och så sätter han sig i en bil och bara börjar köra liksom. Och så kör han typ 3 mil norrut från Petaluma. Och när han kör så kör han fast på privat mark.
Okej.
Och i huset på den här, alltså jag tänker att det är liksom någon stort, någon gårdsaktigt typ. I huset på den här gården så sitter en tjej barnvakt. Och hon ser att det har kört fast en bil och hon blir typ lite så här, ja, men rädd. Ja. Och ringer då till mamman, alltså barnvaktsmamman. Eller
barnens mamma.
Barnets mamma, precis. Mm. Som då kommer hem och tillsammans ringer de polisen. Och polisen kommer dit och då, när de kommer till den här bilen så Davis är ju där. Men han har inte gjort någonting fel egentligen än att han har kört på privat mark.
Men,
och det får man, jag vet inte, det får man ju inte göra. Men han har, det är så trespassing typ. Och han har en ölburk i bilen. Så de kan inte göra någonting.
Men för de ser inte Polly liksom.
Nej, de går igenom hans bil utan att hitta någonting.
Okej.
Okay. Och de ber den här kvinnan som bor där att göra en sån här citizen arrest. För att om hon gör det så
då kan
de ta med honom. För att de får så här liksom en bad feeling av honom. Men de då, det finns ingenting som de kan ta honom på. För att han har inte druckit när de liksom, han har bara den här ölen i bilen. Och det är liksom inte allvarligt nog att plocka in honom för att han har kört på mark, alltså på privat ägd mark.
Det var sjukt att de bara, kan du...
Ja, men hon vill inte göra det.
Nej, men hon är säkert rädd.
Så,
liksom.
Antagligen. Så att, ja, de typ ringer en bärgningsbil. De går igenom bilen, hittar ingenting. Och sen så ringer de en bärgningsbil som liksom får loss hans bil. Och så bara kör han iväg. Så jävla störigt.
Ja.
Och vid den här tidpunkten så har det gått ut en, liksom, en anmälan om att Polly är kidnappad. Men den har inte kommit ut i alla kanaler. Så att de här poliserna som liksom kom till Davis bil,
de är inte medvetna om det.
Att det var en tjej som saknades. Så hade de vetat det
så kanske
de hade liksom varit så här, men vi måste ändå.
Och samtidigt svårt när det bara är så här, när det inte finns något.
Nej,
utan det är bara så här, vi får typ dåliga vibbar.
Exakt, för det var liksom ingenting i bilen. De gick ändå igenom bilen. Så jävla hemskt. Så i 2 månader så pågår liksom så här, världens eftersökningar efter henne. Det är 4000 personer som är involverade i letandet efter henne liksom. Och överallt i media så går de ut så här med allt. Så de kan liksom tänka sig för att hitta henne i tidningar och i tv-program. Och det som är intressant att veta om det här är att det här är typ första fallet där internet användes i väldigt så här utbredd skala. Vilket jag tycker är spännande.
Ja, det är spännande.
För det är så himla tidigt. Det är 93 liksom.
Ah, jävlar.
Så då fanns ju knappt internet.
Nej, det var ingen som såg det. Men...
Nej. De använde det, men det hjälpte inte. Antagligen.
Men det är intressant, jag håller helt med dig. Spännande.
Det är ju lite spännande. För det är också, tänk vad mycket enklare det måste ha blivit när internet finns.
Ah, ja, ja.
Att reda ut fall.
Ja.
Alltså det är ju också helt bizarrt. Vad fan gjorde man innan internet? Ja, men alltså, vad gjorde man innan internet?
Biblioteket.
Ja. Nationalencyklopedin.
Just det var bara in och slå. I mean,
så den 28 november, alltså drygt knappt 2 månader blir det efter att hon har försvunnit, så är den här mamman, alltså barnvaktsfamiljs mamman.
Barnen som vaktades mammas.
Exakt.
Mamma. Ja.
Hon var då ute för att typ så här kontrollera på sin mark för att de hade så här huggit ner massa träd. Så att hon var väl ute typ för att kolla att så här, alla träd som de hade beställt skulle huggas ner, att de var borta typ. Och så när hon är ute och går då, så hittar hon ett par tights i typ en buske som är ett par barn tights. Och de tillhör inte hennes egna barn. Och de hittas i närheten av den här bilen som körde fast för då lite drygt en månad sedan. Så hon ringer då bara för sig bara okej, okay, fuck.
Fan, den jävla känslan.
Alltså den jävla känslan.
Så det är ju verkligen 0% hennes fel.
Nej, nej, men, alltså verkligen. Men bara den. Men alltså vilken skuldkänsla hon skulle få ändå.
Fan, vad hemskt. Ja.
Så hon ringer då såklart polisen. Och de kommer dit och så genomsöker området. Och snabbt så identifieras de här tightsen som hon har hittat som någonting som har försvunnit från Pollys hem. Så att de kan liksom koppla ihop det. Så då, när de har hittat det här, så är de bara så här, okej, okay, men vi, nu måste vi så här gå igenom alla rapporter. Liksom, så här, den här bilen, vi måste hitta det som har hänt och så här, liksom börja backtracka. Så att då hittar de ju den här rapporten. För poliserna, även om de inte har gjort någonting, så har de gjort någonting som heter typ en field... du vet, de gör någon rapport om att de i alla fall har haft träffat den här personen och att han har kört fast och han har gjort trespassing. Så att den här, han finns registrerad. För att han har ju då lämnat sitt körkort. Alltså du vet så här.
Och när man kollar hans track record måste de ju vara så här, ding, ding, ding.
Exakt. Jackpot. Jag ska inte sätta på mig min tröja. Jag ska bara göra så här, för nu blir det lite kyligt.
Du känner dig väldigt naken. Jag känner. Nu har du en ännu märkligare stil. Nu har han alltså tights, BH och en liksom stickad tröja draperad över sina axlar på ett väldigt märkligt sätt.
Men det här är lättare att kontrollera kroppstemperaturen, tänker jag. Ja. För jag kan bara slänga av den och på den.
Just det, smart. Okej, okay, så de kollar upp rapporten. Ja.
Och så hittar de då, det är den här Richard Allen Davis som vi hjälpte loss ur.
Ett jävla ärkesvin.
Ja, han har då track record långt som... härifrån till Haparanda. Och de kan då koppla Davis ganska snabbt till brottsplatsen, alltså Pollys rum. För på Pollys rum så har de hittat ett handavtryck. Men handavtrycket var liksom bara så här delvis handavtryck.
Typ handflatan.
Exakt. Mm. Så att innan de hade liksom någon att jämföra det med, så kunde de inte bara liksom, de kunde inte köra det i liksom deras databas och bara hitta en match, utan de behövde liksom verkligen vara så här, här och den här handen, passar de ihop.
Okej. Okay.
Typ så. Så att då liksom bara så här, okej, okay, det är ju han. Men istället för att bara liksom gripa honom direkt, så börjar de bevaka honom för att se om han typ har något fuffens för sig eller om han kan leda dem till Polly. För de vet ju inte om han håller henne fången. Och du vet så här. Men det händer ingenting, så de bara okej, okay, men nu går vi in och griper honom, för liksom, nu har vi bevakat honom i hur lång tid det nu var. Nu måste vi ändå göra en arrest.
Mm.
Så den 3 december, alltså det här är då 2 månader efter eller något sånt där. 3 månader.
Mellan 2 och 4 månader efter.
Så börjar polisen förhöra Richard Davis. Och samtidigt som han förhörs, för de har fortfarande inte hittat henne, de har bara plockat in honom. Så samtidigt som han sitter i förhör så är 500 personer ute och letar efter Polly. I liksom
området. Runt bilen och så.
Mm. De letar efter henne eller typ saker som kan leda till henne eller någonting som kan bara säga okej, okay, vi måste, var är hon? Lever hon? Är hon död? Så hela liksom, den 3 december går, hela den dagen de förhör, han säger ingenting, ingenting händer, de hittar ingenting. Hela dagen den 4 december går, de hittar ingenting. Alltså du vet, så de bara, okej, okay, vi får fortsätta leta imorgon också. Men så på typ sena kvällen, tidiga natten, den 4, så bestämmer han sig för att erkänna. Han erkänner då att han har kidnappat och mördat Polly. Och så berättar han var polisen kan hitta henne. För att efter han har mördat henne så har han då begravt henne. Fast inte där de hittade tightsen. Utan han har kört. Men jag ska berätta. Han erkände då att han har strypt Polly till döds. Men han vill inte berätta vad som har hänt. Alltså han erkänner vad han har gjort. Men han vill inte berätta händelseförloppet. Liksom under kvällen.
Okej.
Så att det som polisen tror har hänt är att han har då kidnappat henne. Och sen har han dödat henne innan han har kört fast med bilen.
Ja.
För att när han då, det de tror då är att så här, när han har kört fast, så är han bara så här, shit, typ, jag måste ha ur henne ur bilen. Så tror de att han har gömt henne i en buske bredvid. Så att när polisen letar så är det ju helt tomt i bilen. Och det är för att hon ligger utanför bilen.
Nej.
Så att,
fan.
Ja. Så att antagligen har han då, det här vet man ju inte.
Nej.
Men antagligen så har han ju då dödat henne, lagt henne ur bilen, kört fast, lagt henne utanför bilen, fått hjälp och sen plockat upp henne igen. Senare. Och sen så har han kört då en bit till en plats där han har begravt henne. Och man tror då att han har haft den här platsen liksom i åtanke, för att den ligger typ ganska off och liksom, det är ingen plats man bara så här kör förbi, utan man måste liksom veta vart man ska. Så jävla hemskt. Och det finns heller liksom inget motiv, eller man vet inte varför han har valt henne, om det liksom bara är helt
så
random.
Ja, men för det är också så extremt, alltså, för jag tänker att det finns ju sådana där, många mördare är ju bara så här opportunity, alltså det är så de väljer sina offer. Men det här är ju en jättemärklig möjlig, eller du vet så här,
jättekonstigt
framför de här andra, alltså det är så extremt,
det är så jävla
konstigt
sjukt
liksom.
Och i någon dokumentär som jag tittade på så var det typ att så här, då har de gjort en sån reenactment när han står och tittar typ i en buske när flickorna blir avlämnade, men det vet man ju inte.
Nej.
Alltså.
Nej.
Ja, så precis, man vet inte varför han har valt henne och så där. Och det blir såklart en rättegång 18 juni 1966. Nej. Nästan tre... Nej, 1996. Nästan tre år då efter att hon kidnappades och mördades, så döms han till döden genom en sån dödlig injektion. Men
har han kvar det i Kalifornien?
Nej, för att de har då, än idag sitter han då inne för att guvernören i Kalifornien har ju då stoppat.
Alltså de har kvar lagen fast de gör utför inga avrättningar.
Typ eller? Så tror jag. Och det är ju så super... jag såg också då något så nyhetsklipp där folk är ju jätteupprörda då. Det är ju väldigt blandade känslor där. Men sen sitter bara inne fortfarande i fängelse. Pollys pappa Mark startade efter Pollys död en stiftelse som heter Class Kids Foundation, som är en organisation som samlar in pengar för att förhindra brott mot barn. Och han har varit väldigt så här, ute i media liksom. Och mordet på Polly det var typ startskottet på den här three strike law.
Ja, just det, för att han hade begått så många, alltså att han
exakt
hade,
så att det är typ att om man har två domar som är liksom mer allvarliga brott mot sig och sen gör det tredje igen när du är ute, så blir det automatiskt alltid livstid på det tredje brottet.
Just det.
Och det finns varianter på den här lagen i 28 delstater i USA.
Det är intressant när man får reda på lite sådana bakgrunder, alltså till sådana saker man läser så himla mycket om liksom.
Men så det var det.
Fy fan.
Så sjukt läskigt.
Men det är ju en sån jävla mardröm just. Det är som du säger, det är en skräckfilm. De har liksom just den här skillnaden mellan typ så tre flickor som har typ ett övernattningskalas typ. Och sen typ det roligaste som man kan ha. Och sen så bara kommer ondskan in genom dörren typ.
Nej, det är så sjukt.
Fy fan, och stackars hennes familj, stackars hennes mamma. Alltså som sagt, hon hade absolut inte heller kunnat liksom så göra någonting. Men just det, när man
känslan
av att det här hände när jag var hemma.
Så jävla hemskt.
Ja, det är så jävla hemskt.
Och det här då fick jag, det finns dokumentärer och sånt där på YouTube. Jag har sett en som vi kan länka till i gruppen. Och sen så är det främst typ från en Ranker-artikel.
Alltså Ranker är så bra.
Som heter Facts about kidnapping and murder of Polly Claus. Så att det är främst den, och sen så Wikipedia såklart.
Ja, vi länkar till allting i gruppen som vanligt. Okej, nu fortsätter vi här då.
Yes.
Ja. Yeah.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
February 1912 får Claudia Elias syn på ett barn i sin grannes fönster på Carrer de Ponent, så säger man säkert inte, i Raval i Barcelona. Och hon har liksom aldrig sett det här barnet i verkligheten innan. Men hon känner igen henne från tidningsartiklar. Och det är då, som sagt, en liten flicka som kollar ut. Och efter en liten, bara en liten, liten stund, när hon liksom fått ögonkontakt med det här barnet, så kommer typ en kvinna som är hennes granne och liksom så här sjasar bort flickan från fönstret. Och då frågar så här Claudia, hon bara typ, är det din dotter, eller vem ser barnet typ? Och hon, grannen svarar inte, utan så här bara liksom vänder sig om, typ drar ner persiennerna. Vilket man bara, way to not act suspicious. Men Claudia är liksom så här, something's up, rimligt nog. Och hon börjar då misstänka att den här flickan är Teresita Guettart Congost, som kidnappats en vecka tidigare. Och det har blivit så extremt uppmärksammat, och så bilder på henne har funnits då med liksom, i spanska tidningar och sådär. Och Claudia går typ och pratar med en madrasstillverkare som håller till lite längre ner på gatan. Och
som gjorde som madrasser av tagel.
Säkert. Och var så här, jag tror att det kan vara den här flickan typ. Det tycker jag att jag känner igen. Hon hade liksom helt annan frisyr, hon hade jättekortklippt hår och sådär. Men att det ändå var liksom, hon tyckte hon var lik. Och den här madrasspersonen, han kontaktade polisen.
Okay.
Och när polisen väl går in i den här grannens lägenhet, så hittar de inte bara en flicka som bor där, utan två. Och tecken tyder på att det är många fler barn som har varit där. Och det blir då början på slutet för Enriqueta Martí i Ripollès, en av Spaniens mest fruktade seriemördare, även kallad The Vampire of Barcelona.
Men en kvinna alltså?
En kvinna, japp.
Härligt.
Och jag skulle säga typ att den här historien som jag nu kommer berätta har lite drag av du vet Elisabeth Báthory, hon som då liksom så här mördade hur många som helst i Ungern, tror jag. Hon var ju någon slags så här adlig person.
För att hålla sig ung.
Ja, exakt. Så tog hon deras blod liksom. Men Elisabeth Báthory drevs ju liksom av fåfänga. Enriqueta drivs liksom av pengar. Och du kommer så här fatta varför. De har också några grejer gemensamt, som är att det finns en risk att båda deras historier är gravt överdrivna. Jag kommer berätta lite mer om det på slutet liksom. Men den historien som jag kommer berätta nu är liksom den som är
den officiella.
Ja, exakt, allmänt känd. Den har blivit ifrågasatt på typ senare år liksom. Och som, alltså, som sagt, jag vill också då varna för att det här rör fruktansvärda händelser kring barn liksom. Och jag har fått information från Murderpedia, en Vice-intervju med Mark Pastor, som jobbar som forensiker i Barcelona. Och som har skrivit boken Barcelona Shadows, som handlar om det här fallet. En artikel från The Vintage News, skriven av Tiana Radesca, och en från STST World, där en Gavin Alexander har skrivit om det. Som vanligt, länkar i gruppen. Okej. Enriqueta Martí i Ripollès föddes någon gång 1868 i en fattig familj i Sant Feliu de Llobregat. Tight. Men hon flyttade då till Barcelona när hon var 16 år gammal. Och hon var verkligen inte ensam om att flytta från landsbygden till Barcelona under den här tiden. Alltså befolkningen ökade verkligen supermycket från typ 1800, alltså mitten av 1800-talet till så här 1910-talet. Så tror jag att det typ flyttar in så, alltså stan har plötsligt typ 400 000 fler invånare liksom.
Så var det så industrialiseringen som hände då?
Ja, alltså folk lämnar ju liksom den fattiga landsbygden för att typ så söka lyckan i liksom staden typ. Och det är liksom inte ett lätt liv som folk som inte har pengar lever i Barcelona, utan det är, alltså folk bor extremt trångt, folk är väldigt, väldigt fattiga, sjukdomar sprids jättesnabbt liksom, folk dör unga, alltså så här, det är, det fucking suger för arbetarklassen i Barcelona.
Som det känns som det gjorde överallt. Alltså, under den tiden.
Verkligen, och fortfarande.
kanske inte lika mycket.
Och i Barcelona så börjar Enriqueta arbeta som städerska och liksom så här hushållerska och sånt. Men får då snart idén att hon istället ska ägna sig åt sexarbete. Och det gör hon för att hon, ja men så här, det är en pengafråga. Hon bara, jag kommer tjäna mycket mer pengar om jag gör det där istället. När hon är 28 år gammal så gifter hon sig med konstnären Joan Pujalo. Men de skiljer sig några år senare, och det säger Joan beror på att hon är hennes dålig humör, liksom att hon blir argsint och sådär. Men också för att hon fortsätter då med sexarbete. Liksom. Okay. Och de har ett så stormigt förhållande. Du vet att de typ blir ihop och gör slut typ 6 gånger fram och tillbaka. Liksom. Men till slut så skiljer de sig så här, ordentligt, eller jag på att säga. Mm. Och de får aldrig några barn, verkar det som. Men på något ställe så läser jag att de får ett barn som de förlorar. Så. Men hon har i alla fall inga barn med sig ut från den relationen. Liksom. Eller inga levande barn i alla fall. Okej. Så hon jobbar då på bordeller runt om i Barcelona. Och i det jobbet så får hon typ upp ögonen för hur vidriga, vidriga människor kan vara. För att det hon inser är att det finns folk som är beredda att betala väldigt bra för att få sina fruktansvärda sexuella needs tillfredsställa. Alltså pedofiler. Och hon bestämmer sig då för att öppna bordell som riktar sig till den målgruppen.
Jag orkar inte.
Och hon liksom skaffar sig en fin lägenhet, för det, alltså hennes målgrupp är ju rika människor liksom. Mm. Alltså så här, det är verkligen de fina rika i Barcelona. Och hon börjar liksom leta efter offer som hon ska typ ha på den här bordellen.
Fy fan, vidrigt.
Och hon börjar liksom leva ett dubbelliv. Det är 1909 när hon gör det här, och de ekonomiska klyftorna liksom mellan Barcelonas invånare är typ enorma. Och hon lever liksom i båda de världarna. Så stan har Europas största kasino vid den tiden. Och som heter det Casino de la Arabazada. Och det ligger i ett lyxhotell, vet, de har någon jävla rollercoaster. Alltså det är verkligen så gigantiskt typ. Och på kvällarna så, så här, går hon dit, alltså hon klär upp sig jättefint, går dit, hon går på operan liksom. Och men samlar väl ett nätverk och typ en kundlista av folk från den världen. På dagarna så klär hon sig men typ som en hemlös tiggande kvinna. Och det gör henne tillgång till liksom människor från typ de fattigaste familjerna. Och så att hon kan liksom röra sig obemärkt i de, ja men, i den typen av miljöer. Och därmed kidnappa barn. Liksom. Och hon lockar ofta typ med sig barn genom att erbjuda dem godis. Och sen så typ tar hon dem i handen och går.
Det är så orättvist, för det är så himla enkelt,
ja, jag vet,
att lura barn. Ja. Alltså det är så jävla orättvist.
Nej, jag vet. Nej, alltså verkligen. Jag menar, det är så här, det är 1909, det är fruktansvärt fattigt. Alltså det är liksom...
Usch, nej, det är så mörkt.
Och eftersom de här barnen då kommer från fattiga familjer, så undersöker... Alltså deras försvinnanden
är ingen som bryr sig.
Liksom. Ingen bryr sig. Eller familjerna bryr sig hur mycket som helst, men ingen, ingen liksom myndighetsperson tar typ...
Nej.
Alltså tar ansvar för det. Och det gör ju då att både Enriqueta och hennes vidriga kunder, vidriga Enriqueta och hennes vidriga kunder kan fortsätta liksom. Så alltså hennes reign of terror hade verkligen kunnat sluta tidigare än vad det gjorde, 3 år tidigare. För i slutet av juli, början av augusti 1999 så inträffade det
1899.
1909.
Du kanske sa det.
Nej, jag sa inte det, jag sa 1999.
Annars höll hon på sjukt länge.
Gud. Varför kan ingen,
hon inte... var 153 när hon åkte fast. Också inte bara,
fan vad läskigt.
Inte bara Barcelonas värsta seriemördare, också äldsta person i världen.
Fy fan vad läskigt. Hon känns som en sån som överlever allt.
Kackelackor.
I början, verkligen, 100%. Slutet av juli, början av augusti 1909 så inträffar det som man på katalanska kallar la setmana tragica. Alltså den tragiska veckan. Och väldigt, väldigt, väldigt kort ska jag dra det här, eftersom jag är 0% en expert på det här. Läste typ lite på bara för att kunna berätta för dig, för att det hänger ihop med historien. Alltså grejen är då att så här, man från regeringens sida så bestämmer man sig att man ska skicka liksom så här reserver ut i militären, ut i armén liksom, för att de ska strida i Marocko. Och det gör då att fattiga familjer kommer förlora de män som liksom ansvarar för att se till att familjerna har mat på bordet liksom. Och de rika anställer typ stand-ins som gör det åt dem. Mm. Alltså du vet, det är liksom så här, det blir så himla himla tydligt, och dessutom så ligger ju grunden hela den här, du vet, motsättningarna, eller det att folk i Katalonien som ju Barcelona ligger i typ inte riktigt, alltså de vill väl inte strida för Spanien helt enkelt. Alltså jag menar, det finns ju en självständighetsrörelse där nu också liksom. Så att det börjar typ med att man utlyser en strejk, alltså att man inte tänker gå ut i liksom i armén. Och det slutar med att det blir liksom så här blodiga upplopp. Blodiga sammandrabbningar mellan typ polisen, militären och men Barcelonas arbetarklass och även i andra katalanska städer typ. Så att alltså hundratals dör under de här upploppen. De allra flesta, alltså verkligen, det är typ så 7 poliser och kanske typ så 140 civila dör under den här veckan. Tusentals döms för det här upproret har jag skrivit, det var inte korrekt. Och 5 av dem döms till döden. Så under den här veckan så raidar också polisen Erikettas bordell, och hon och en kund grips. Man bara, gött. Bra. Anklagelserna mot henne är så att hon driver en bordell där barn arbetar inom alltså, enorma situationstecken.
What the fuck?
Men hon åtalas aldrig.
Nej.
Och man tror att det beror på att hon ju har liksom så här hunnit samla på sig kunder och därmed beskyddare som är liksom från, alltså så här, de mest inflytelserika i Barcelona, som jävla Jeffrey Epstein grej. Och de ser då till att så här, åtalet mot henne försvinner för att skydda sig själva och liksom så.
Fan, om nu, det är något man ska göra om man ska bli en vidrig brottsling, så är det
att hänga med rika.
Ja,
jag vet. Verkligen. Så nu har jag liksom berättat ena vidriga halvan av vad hon håller på med. Nu ska jag berätta om andra vidriga halvan av vad hon håller på med. I'm sorry, jag ber om ursäkt för det här. Hon var då utöver kidnappare och liksom en person som tvingade barn in i prostitution. Hon var också lite av en häxdoktor.
Ja. Intressant.
Hon, jag tror ju typ mest att hon var opportunist. Att hon såg så här har vi.
Det är väl alla häxdoktorer.
Sant, verkligen. Du tänker att det inte är så många som verkligen brinner för sitt kas.
För häxeriet. Jag ska för sig inte dra alla över en kam.
Dra inte alla häxdoktorer.
Nej, jag gör inte det. Jag backar.
Fint av dig. Vi vill verkligen säga att det är våra häxdoktorslyssnare där ute.
Ja, det är inte dig jag talar om.
Så länge du inte mördar
barn.
Eller vuxna. Ja. Använd ditt egna hår, är det vi säger. Okej. Så att när, alltså hon har liksom kommit på ett sätt att liksom göra sig av med kroppar när hon inte vill ha kvar dem längre. Så skulle jag typ säga det. Så som sagt, Barcelona är extremt sjukdomsdrabbat vid den här tiden. Mycket tuberkulos. Och det hon säger då är att man kan bota tuberkulos genom att dricka liksom ungt, friskt blod.
Fan, verkligt.
Och hon gör liksom så här krämer, salvor, brygder av fett och blod och ben och liksom, det är så äckligt. Det är så jävla hemskt. Och det säger hon typ så här kan bota, du vet, åldrande, andra sjukdomar, bota åldrande, bra. Förhindra åldrande, bota andra sjukdomar, du vet så här, se till att du är snygg. Sådana saker.
Så det hon, som ändå är viktigast i livet.
Exakt, att man är ung, snygg och frisk. Så hon säljer då de här grejerna till, ja, men överklassen också. Men som sagt, i februari 1912 kommer det här då äntligen ta slut. När grannen Claudia får syn på den här lilla flickan genom fönstret i Raval. Och för att komma in i lägenheten använder sig polisen av en falsk anklagelse. Som jag är väldigt förtjust i. För de ser att det har kommit rapporter om att Enriqueta har hönor där inne. Bra att kolla upp. Men istället hittar man då både Teresita och en annan flicka som heter Angelita. Och Teresita, som då har försvunnit 10 februari, berättar att Enriqueta har gått fram till henne när hennes mamma, alltså hon har varit ute på stan med sin mamma, och när hennes mamma typ, men du vet, tappa liksom kollen på henne en sekund, vände sig om för att köpa någonting eller whatever, så har då Enriqueta kommit fram och varit så här: hej, jag har godis till dig, följ med så får du godis av mig typ. Och sen så har hon bara tagit henne i handen och liksom lett iväg henne. Och när Teresita börjar liksom protestera, alltså, fast nu har vi gått jättelångt, fast som väl på ett barn barnsligare sätt kanske. Då typ
jag vill inte fram snart, jag har inte benen.
Ja men exakt, när får jag mitt godis? Mm. Men det hon gör då är att hon bara lyfter upp henne och typ bär henne under sin rock. Och släpper liksom inte ut henne förrän hon är i lägenheten. Och när hon är i lägenheten så säger Enriqueta typ så här, hon bara, du har inga föräldrar längre och du kan kalla mig för typ styrmamma. Hon klipper hennes hår så att hon liksom ska se annorlunda ut då, förstås. Hon blir också typ så här tillsagd att hon inte får gå in i ett specifikt rum av lägenheten, att hon inte får gå liksom nära fönstren och sådär. Och där träffar hon också då Angelita som har varit där längre. Och när polisen pratar med henne så kommer det liksom ett par saker fram. Delvis då att hon inte vet vad hon heter i efternamn. Mm. Så att hon är väldigt svår
att hitta föräldrar.
Ja, exakt.
Mm. Det vet man ju inte när man är liten.
Nej, alltså exakt. Plus att
man vet ju inte vad ens föräldrar heter. När man är liten.
När man är liten. Mm. Men de är nog lite äldre. Mm. Så att de vet nog ändå vad sina föräldrar heter. Mm. Men alltså hon har liksom ingen...
Nej.
Och man vet ju, alltså hon har väl bytt namn på henne också. Mm. Liksom, alltså förnamn typ. Så hon berättade också att ett par dagar innan Teresita kommit ut så har Enriqueta mördat en pojke.
Nej.
På deras köksbord. Och den pojken hette Pepito.
Ito, ändelsen.
Är små.
Det betyder liten.
Exakt,
ja.
Vilket jag tänker att även då Teresita, är inte det Ita?
Jo, jag menar det är det med alla de barnen. Hade ju Angelita, Teresita. Det betyder väl lilla Peppe.
Så det måste vara typ att de har lagt på det när de har, alltså att det har översatt så kanske, eller? Mm. Ja, men båda flickorna berättar också att de har en gång gått in i det här rummet där de inte fick gå in. Mm. Och där har de liksom hittat blodiga barnkläder.
Usch.
Polisen letar igenom lägenheten. De hittar de här kläderna, men också typ en hel del annat. Och bland annat hittar de ett rum som är liksom sådär, ja, men du vet, krämer och salvor och så. Men också burkar och flaskor med liksom olika sådär.
Mm.
Ja.
Äckligt.
Ja. Och när de letar igenom andra lägenheter som Enriqueta har bott i eller haft sin liksom vidriga verksamhet i, så hittar de alltså typ ben gömda i väggar, alltså i så här begravda utanför, liksom om det fanns typ trädgårdar och ja, det är så jävla hemskt. Och allt som allt säger man då att man hittat rester från 12 barn. Det hittas också en lista på ett jävla gäng rika människor. Som då man då tänker är så här, ah, men det är hennes kunder liksom. Men polisen offentliggjorde aldrig det. Mm. Och de säger att det var personer som hon hade tickt pengar från. Inte kunder liksom.
Mm.
Och det gör ju folk vansinniga. Alltså typ arbetarklassen i Barcelona har typ fått sina barn kidnappade och mördade och våldtagna under flera år. Och man gör ingenting åt det liksom. Alltså ingen tar dem på allvar. Det är så jävla hemskt. Och du vet, om man fortsätter skydda överklassen. Enriqueta själv erkänner bland annat att hon har tvingat en 17-årig flicka till prostitution. Eller åtminstone att hon har haft en 17-årig flicka som har jobbat citattecken för henne. Och hon säger att hon har kidnappat Angelita från sin egen svägerska när hon var liten. Och hon har definitivt drivit bordeller, alltså så. Det erkänner hon ju också. Men hon vägrar alltså säga namnet på en enda kund som hon har haft. Och återigen, alltså sådana jävla liksom Jeffrey Epstein vibbar. Så att det är ju liksom som att hon, ja, men hon erkänner inte ett enda, hon säger inte ett enda namn, och det är ju, hon vet ju att om hon gör det så kommer det liksom gå illa typ. Hon försöker begå självmord 2 gånger i häktet, men misslyckas, och typ fängelsedirektören är typ så här, garanterar liksom the people of Barcelona att så här, hon ska stå inför rätta typ. Du vet att man liksom, man ska garantera det, så att hon måste hålla säker. Men trots det så döms aldrig Enriqueta Martínez. För att den 12 maj här har jag bara skrivit 193. Perfekt. 1800. Vad fan är det jag menar?
1913.
1913.
Jag gissar på det.
Det är verkligen 1913. Den 12 maj 1913, alltså hon har suttit häktad lite mer än ett år, attackeras Enriqueta av några av sina medfångar som alltså lynchar henne till döds.
Okej. Okay.
Och ryktet säger då att de har fått liksom uppdrag från hennes kunder att se till att, ja, så här, att hon inte take her out. Liksom. Mm. Och totalt då så tror man att Enriqueta Martí mördade strax över 10 barn.
Mm.
Men det är liksom väldigt svårt att veta hur många det rör sig om. Det finns rapporter om att de här benen som man hittade kom från djur. Att hon kanske typ snarare använde sig av djur i sina alltså krämer. Okay. Hon kanske sa till de rika att det var, men man bara, för
det gör det så mycket bättre.
Exakt, exakt.
Mm. Eller det är lite bättre om det är djur än barn i och för sig.
Ja, nej, men exakt, ja. Det är jag menar. Men det, jag menar att det var tvärtom. Att det, man bara, det är ingen bra selling point. Att det är liksom så här, det här är från barn. Man bara, och man säger också, för man hittar då blod på kläder i den här lägenheten. Och det finns teorier om att det beror på att hon själv hade livmoderhalscancer. Och blödde väldigt kraftigt.
Min största skräck.
Ja, inte det här, resten. Mm. Också, ja.
Inte min största skräck. Men jag har haft en episod med scare.
Och det är verkligen jätteläskigt. Mm. Det är fan det. Så Elsa Plaza, som är en historiker som har skrivit boken El Cielo Bajo Los Pies. Hon lyfter liksom fram alla de här grejerna för att driva tesen att Enriqueta inte var då. Det, liksom, det var inte så här.
Mm.
Utan hon menar att typ polisen använde henne som en så här scapegoat, alltså syndabock, för att typ så här skylla alla mord, alla brott i Raval.
Aha.
så att lugna arbetarklassen som var liksom rasande på dem för att de inte tog brottslighet i deras område på allvar liksom. Och att det är typ så här, barn försvann men inte. Alltså, du vet, det var verkligen barn som försvann, men att hon inte menar att det inte var hon liksom.
Mm.
Men alltså, så här, massor av familjer har liksom förlorat sina barn. Det är jävligt mycket läskigheter i den här historien.
Mm.
Alltså fruktansvärt läskiga saker. Angelita säger ju att hon har sett, alltså hon vittnar ju om att hon har sett Enriqueta mörda en pojke liksom. Mm. Så det där var då historien om The Vampire av Barcelona.
Väldigt läskig.
Ja, för den är läskig för att den är mitt emellan någon slags sån barna, alltså
ja,
någon sån Hilda Nilsson person och
änglamakerska.
Ja, exakt. Och en sån jävla
vidrig
häxdoktor som håller på. Också jag fick lite såna, du vet, Leonardo Cinciulli bakkakor av såna vibbar också liksom.
Väldigt läskig.
Ja, visst var hon.
Mm. Och första läskig. Gången i Spanien tror jag.
Vi hade varit i Spanien.
Tror inte det.
Nej, det var verkligen på tiden.
Mm. Ses vi i Norrköping.
Vi ses i Norrköping.
Och i Malmö
och Göteborg. Och vi andra hörs på onsdag nästa vecka.
Yeah.
Och tack för att ni lyssnar. Och ha det bra.
Hej då.
Hej.
Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak. Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.